Djävulens hantlangare av polisstationschef Agnar Ulvedal, Oslo. Inläst av Mitcho Batalov för Saga. Han hade ett splittrat sinnelag. Snäll och hjälpsam på dagen. Varulv med rovdjursinstinkt när natten föll in. Med ackompanjemang från vacker musik dräpte han 15 unga män under loppet av 4 år. Han kunde ha dödat flera hundra, sa han, om inte tillfälligheterna hade avslöjat honom. Var bodde då denne man och var drev han sitt makabra spel? Det var i London, i miljonstaden med sitt folkliv. Staden med sin egen historia och med sina otaliga turistattraktioner. Den är ett centrum för kulturliv och konst, för handel och industri och för ambassader och diplomatisk verksamhet. Det är en stad som drar människor till sig från hela världen. I kölvattnet från lovlig verksamhet följer händelser som inte tål dagens ljus. Stölder, rån, bedrägerier, förfalskningar, olaga narkotikahantering, smuggling och terrorverksamhet, för att nu nämna några olagligheter. Men London är inte värre än andra storstäder. De verkar alla som dragplåster. Inte bara på förbrytare utan också på andra ljusskygga individer och utstötta. Som för en hopplös tillvaro i sin planlösa livsföring. Det var just sådana människotyper som blev skadelidande i de illdåd som mördaren utförde. London blev tidigt en storstad. Den var också tidigt ute i kampen mot brottsligheten. Resultatet i denna kamp ser man idag i den välorganiserade poliskåren Metropolitan Police Forces. Vem har inte hört namn som Bobbin, den populäre uniformerade polismannen, eller det berömda New Scotland Yard med sin effektiva och fruktade detektivstab? Det är tuffa uppgifter som dessa förkämpar för lag, rätt och ordning har. Första sides stoff. Nyhetsreportrar från in- och utlandet, fotografer och sensationshungriga människor stod huttrande utanför domstolen Old Bailey en tidig oktobermorgon år 1983. De väntade på att dörrarna skulle öppnas. Den berömda domstolen stod återigen i rampljuset. En omfattande mordserie skulle tas upp till behandling den här dagen. Det var det största och mest morbida fall som Scotland Yard hade utrett under senare tid. Det var bara några år sedan rättegången mot massmördaren från Yorkshire förekom vid denna domstol. En ny massmordserie skulle nu handläggas av rätten. Mördaren hörde hemma i London, så det var inte att förundra sig över att många av stadens invånare hade mött upp för att få en glimt av mördaren. Han var ju deras stadsbarn. Någon var mer intresserad av att höra på de medverkande i rättssalen. Åklagare och försvarare duellerade med lagens bokstav som vapen. De kämpade med rättens högtidliga språkbruk. Nu hade de chansen att skapa sig ett namn. Många advokater hade lagt grunden till sin karriär just i denna sal. Det är inte vem som helst som får tjänstgöra vid ett så omfattande mål. Den som får chansen måste förbereda sina inlägg minutiöst. Den ibland till synes ouppmärksamma domaren kunde plötsligt avbryta talaren och komma med intrikata frågor. Överraskande öppning. Det gick ett svagt sus genom rättssalen när den anklagade Dennis Andrew Nilsson fördes in med en vaktare på varsin sida och en efter honom. Han hade förts till Old Bailey i ett pansrat fordon. De som hade tagit plats utanför byggnaden för att få en glimt av mördaren blev nog besvikna. De mest framfusiga hade fått se honom i ett kort ögonblick bakom de halvtäckta fönstren när fordonet fördes förbi. Den anklagade verkade helt oberörd när han tog plats i de anklagades bås. Han var snyggt klädd i ljusgrå sportjacka, blå skjorta och mörkblå slips med vita prickar. Rättens huvuddomare, Michael McKenzie, satt orörlig som en staty och väntade på att det skulle bli lugnt i salen. Då han tog till orda kunde man tydligt höra varenda stavelse som blev sagd. Han läste upp åtalspunkterna mot Dennis Andrew Nilsson. Han anklagades för överlagt mord på 6 personer och mordförsök mot 2. Namnen på de mördade.